Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Ja, god morgon. Idag så är det sol och idag så är det den 19 mars. Vad är det mer idag då? Jo, solen gick upp 5:58 och ikväll så går den ner 18:03. Så nu går det fort. Jag som sitter vid mikrofon här heter Karin Fagerlund och tekniker är Gunny Jonsson, som vanligt. Första timmen så kommer ni att få lyssna till Lena Maria Liss som ska berätta om ängeln på Brynäs, en diakonissa. Och sedan så på första timmen så har vi lite annat smått och gott förutom bra musik naturligtvis. Men vi har Lars Pettersson, vår gamla seniordoktor, som ska komma och berätta om vi behöver äta vitaminer eller inte. Ja, och andra timman då kör vi igång med lite andra saker och bland annat så blir det blues. Och det är ju Sven-Erik Lundberg som vanligt, inte bara London. Men först så blir det Marianne Minell och Gunnar Lidfält som tar sig an Stadsträdgården och pratar om det. Ja, det var ungefär vad som hände då. Och nu så ska vi prata med Ingrid Karlsson. Jag vet inte om du finns på tråden.
Jo, jag finns på tråden idag.
Ja, då hörde du hur jag stonkade mig fram här i på morgon.
Ja, det ska bli väldigt intressant att höra våran doktor vad han tycker om vi ska äta några vitaminer eller inte.
Ja, äter du vitaminer?
Nej, jag gör inte det. Så det ska bli spännande att höra om jag kanske ska göra det.
Ja, jag tror att jag vet svaret. Jaha. Men det får han komma med.
Ja, ja.
Vad har du för namn idag då, Ingrid?
Ja, men idag den 19 mars då är det Josef och Josefina. Och många bibliska namn har ju ökat kraftigt i popularitet. Josef lyftes också av en modevåg kring sekelskiftet och har nu nått sin topp nästan och tillhör de 75 vanligaste tilltalsnamnen bland de yngsta. Efter reformationen var Josef ett rätt ovanligt namn då det ansågs katolskt. Men med tiden så kom man fram till att det gick bra ändå och försvann ju känslan och namnet kom åter i bruk. Namnet är hebreiskt och betyder må Gud föröka. Och Josefina har ju använts i Sverige sedan mitten av 1700-talet. Namnet togs in i almanackan sedan Oscar den första gift sig med Josefin av Lichtenberg 1823. Josefina är bildat från namnet Josef, vilket är förklaringen till att namnsdagen numera är den 19 mars istället för den 21 augusti som var Josefinas namnsdag under långa tider. Om vi går till den 23 då så är det Joakim och Kim. Och någonting annat som är imorgon den 20 är ju vårdagjämning. Mm. Och sen är det internationella glädjedagen, står det.
Är det idag?
Nej, 20.
Nej, 20 imorgon.
Mm. 21 då är det Bengt och han står ensam faktiskt. Och då är det världspoesidagen. 22 mars är det Kenneth och Kent. 23 mars, Gärda och Gärd. 24, då är det Gabriel och Rafael. Och 25 i tredje är det Maria bebådelsedag. Och det är trandagen. Och sen är det våffeldagen. Så då ska vi passa på att göra våfflor, Karin.
Mm, det här jag redan köpt in ingredienser.
Mm.
Ja, så det ska det bli. Ja, men det där du sa om glädjedagen, är det ny i
almanackan? Ja, jag tror att det stod internationella glädjedagen, men jag tycker att Det är ju vårdagjämning imorgon, så det får vi väl hoppas. Idag är ju dag och natt lika långa.
Ja.
Så då får vi hoppas, hör du, att snön är slut för den här gången.
Ja, jag halkar på i morse faktiskt.
Ja, det är så kallt på nätterna.
Ja, ja, just det.
Nej, men jag ser med spänning fram emot doktorns reportage.
Ja, och sen så nu måste du lyssna, för nu kommer Rockolga.
Aj då, ja.
Ja,
det gör jag.
Tack Ingrid.
Tack, hej.
Hej. Ja, ni hörde lite. Ni hörde i alla fall namnet Brynäs. Och varför det då? Jo, välkommen in i studion, Lena Maria Liss.
Tack så mycket.
Du har skrivit boken Ängeln på Brynäs. En berättelse om diakonissan Lillemor Hagbergs liv. Välkommen hit, och varför skrev du boken?
Ja, det var ju så att när jag vigdes till diakon, då fick jag överta Lillemor Hagbergs emblem. Man får det här emblemet som jag har på mig nu.
Ja.
När man vigs till diakon, och det lämnas tillbaka till stiftet efter diakonens död. Och då började jag höra talas om henne och allt fantastiskt hon uträttat och hur länge hon var på Brynäs i så många år. Och ja, det blev som ett kall för mig att hon inte skulle glömmas bort. Så jag ville verkligen skriva en bok till hennes minne, kan man säga.
Mm.
Och lyfta fram en viktig kvinna.
Och det har du gjort med den äran, skulle jag säga. Jag har läst vissa stycken ur den och tittat på de fina, gamla, fina bilder där. Det är en fantastisk bok, tycker jag. Och den ska lanseras snart?
På söndag i Staffans kyrka.
Okej.
Okay. Alldeles efter högmässan som börjar 11. Och våran biskop Karin Johannesson kommer också vara med.
Just det. Ska du signera böcker då?
Ja, kommer jag göra.
Ja. Får ta med dig en packe då, för att den här är ju väldigt värd att läsa.
Tack.
Hur började hela, och hur kom du på idén att göra den här boken?
Ja, det växte fram successivt. Jag kände ju inte till Lillemor, trots att jag har vuxit upp i Gävle. Men det var ju på västra sidan av stan, så att säga, bakom regementet på Fredriksdalsvägen först och sen i Fridhem. Och då umgicks jag ju med mina skolkamrater.
Mm.
Och det som var på andra sidan järnvägen, Brynäs då, det var ju, det är klart jag kände till Brynäs, men jag kände inte många som bodde där, så jag hade ju inte varit där särskilt mycket. Så det var okänt land, kan man säga, när jag var ung.
Mm.
Yeah. Och när jag då kom till Gävle, först gjorde jag lite praktik här på min diakonutbildning och hörde talas om henne. Och sen när jag fick emblemet så blev det blev viktigt. Jag har ju en bakgrund som journalist också, så det kändes naturligt då att skriva. Och jag tänkte efteråt att kanske beror det också på, jag tänker på äldre kvinnor då. Nu är jag själv en äldre kvinna, men när jag var ung var min farmor betydde för mig, och en faster till min pappa betydde mycket, och vilka kraftfulla personer de var som redde ut svårigheter i livet.
Mm.
Och jag tycker det är så värt att lyftas fram, och just med diakonin också, där så mycket arbete görs i det fördolda. Även om Lillemor nu var en känd gestalt på Brynäs gator och hon var verkligen ute i alla familjer och många kände till henne, men allt vad hon gjorde vet man ju inte, för det skedde ju inom fyra väggar.
Mm. Sen jag fick den här boken, så fort jag träffar någon som jag vill berätta det här för, att jag skulle intervjua dig idag. Det är många som jag har träffat, senast häromdagen i Björsjö kyrka. Där var det några som kände till Lillemor Hagberg, som hade bott där också på Brynäs. Och ja, att jag förstod ju att hon är väldigt känd bland gamla Gävlebor.
Ja, precis. För det var ju så när jag började nysta lite i det här, eftersom hon då hade dött ett halvår innan jag kom till Gävle.
Det var 2013.
Ja, hon dog på hösten 2013. Ja. Och jag vigdes till diakon juni 2014. Och kom tillbaka till Gävle efter 40 år ungefär. Och jag började leta efter information och personer att intervjua. Så först i början var det lite trögt, även om jag kände till vissa då, som en av kyrkoherdarna Bengt Wiklund och så vidare. Och sen fick jag tips på namn, och sen öppnas alla dörrar. Alla ville prata om Lillemor, och alla kände någon som de tyckte att, ja, men då måste du prata med den och den och den.
Ja.
Och då var några stycken, blev fort över 30. Så hon väcker ju ett sånt engagemang idag, för att hon finns hos de som mött henne i så starkt minne, och hon har haft så stor betydelse.
Ja, det förstod man när man läser boken och tittar på de olika. Jag tänkte på en som jag har lagt en lapp här. En radiointervju så berättade Lillemor om en hamnarbetare som en dag sökte upp henne på mottagningen, och så berättade hon en väldigt intressant historia där. Han bodde ju i en sandlåda. Vet man någonting vad som har hänt med alla de, alla förstår jag att det inte går att veta, men med vissa av dem som det står om i boken, vad som har hänt när hon har hjälpt dem?
Ja,
till ett bättre liv, vad jag förstår.
Ja, precis. Hon upprättar ju en relation och kunde följa de här människorna och anpassa ju sitt arbete efter vad situationen krävde. Så hon hade ju en mottagning nere vid hamnen till exempel, för att då andra medborgare som bodde mer ordnat klagade på när de här farbröderna kom till mottagningen och luktade illa och
ja,
så vidare.
Mm.
Och efter det så blev det också upprinnelsen till ett härberge.
Jaha.
Ja. Mm. Så att en del kom dit och en del kom också till äldreboende när de kunde övertalas till det.
Mm. När hon grep in.
Ja, precis.
Mm. Okej. Okay. Ja, hon ser ståtlig ut. Var hon lång?
Ja, hon var lång.
Hon var lång.
Ja, hon var lång och rakryggad.
Ja.
Och det är som en av intervjupersonerna känner en präst som både växte upp på Brynäs och sen har arbetat tillsammans med henne. Att ingen medelålders man skulle sätta sig upp mot Lillemor, inte ens när hon var ung.
Nej, ja, där ser man.
För hon hade en sån naturlig pondus.
Mm, mm. Det här med att vara diakon, här står det diakonissa, säger man det fortfarande eller?
Nej.
Du säger ju ikon om dig själv.
Diakon, ja precis.
Eller förlåt.
Ja. Det blev lite väl mycket.
Du kanske blir en ikon, vad vet jag.
Ja, det tror jag inte. Men nej, begreppet diakonissa, det försvann då när kyrkan inte längre var en del av staten utan blev fristående år 2000.
Okej. Okay.
Men innan då så kallas man diakonissa och så männen diakoner.
Just det. Mm. Beskriv för mig med några ord, vad gör en diakon?
Ja, det varierar mycket beroende på vad man arbetar. Men en röd tråd är det. Sociala och andliga engagemanget kan man säga, att stötta en person på de planen.
Mm.
Och det kan handla om allt ifrån individuella samtal. Man följer med någon till socialtjänst eller polis eller skuldrådgivning.
Jaha.
Så det är på individplanet, men sen kan man också ha samtalsgrupper, det kan vara sorgegrupper, det kan vara andra mötesplatser.
Har du en mottagning?
Nej, jag är ju pensionär nu.
Okej.
Men och jag sista åren arbetade jag på kyrkans samtalsmottagning. Men jag var 4 år då i församlingsdiakoni först.
Mm.
Och då beror det på, liksom, då vet man ju inte alltid riktigt vad ska hända idag. Och det är mycket att ha kontakt med människor som annars ramlar mellan stolarna. Det blir ju allt mer strikt uppdelat i vårt samhälle idag och regelstyrt, så att säga, vad socialtjänsten kan göra. Jag har ju ett kort kapitel om diakonin idag, och då den diakon som är verksam på Brynäs säger just det, att tidigare då var det lättare att samverka med andra myndigheter, men nu är det så regelstyrt och alla håller på sitt, och då blir det svårare att gå in. Så att, och just det här som man ser att ja, men den här personen behöver hjälp, se och så, men då passar man inte in precis då.
Nej.
I de här olika sammanhangen, och då finns kyrkans diakoni då.
Mm, jag förstår. Vi ska fortsätta prata om ängeln på Brynäs. Varför fick hon det namnet?
Jag tror att det var för att de upplevde att hon kom verkligen och stöttade och hjälpte och tröstade människor. Många som säger det, att hon var bra på att lyssna och trösta och agera. Och många kallar henne för Brynäs ängel.
Brynäs ängel, ja. Mm. Just det. Under vilken tid verkade hon?
Hon kom till Brynäs 1947 och gick i pension 1986, men fortsatte att vara verksam nästan ända fram till sin död 2013. Så hon gjorde hembesök som volontär då upp i 90-årsåldern.
Ja, det är bra. Den här boken mot slutet, man blir ju väldigt nyfiken på Lillemor när man läser den här boken. Eller, jag har ju inte lusläst den, men den hemliga vännen finns det på sidan 95. Mm. Så hon var ju ogift och hade inte några egna barn.
Nej.
Men hon hade en hemlig vän.
Ja.
Det var ju roligt för henne. Men det var lite hemligt med det hela, eller? Så som du uppfattade, eller?
Ja. Eftersom man fram till 1968, om han var diakonissa då, utbildad på Ersta diakonissanstalt i Stockholm, då kunde man, fick man inte gifta sig eller ha en sexuell relation. Nej. Före 1968. Nej. Även om det mjukas upp sista åren. Så att hon var ju fostrad i den andan. Mm. Och jag tror att hon ville inte skylta med att hon hade en relation, även om det var efter 1968.
Jag förstår.
Och sen hade hon ju också en väldigt hög integritet. Jag tror inte att hon skyltade med sitt privatliv överhuvudtaget.
Nej.
Även om det var sånt som inte alls skulle vara känsligt. Utan hon
höll det för sig själv. Det var ändå någon i närbutiken som kom ihåg henne som kund, och han svallde Svanbom.
Ja.
Hon hade en festman mot slutet, säger han. Det kom en trevlig kar resande. Och hur jag kunde veta det? Frågetecken står det här. Brynäs var inte större än att man hade koll.
Nej, precis.
Tyckte den här... När butikschefen då.
Nej, visst. Så att han blev igenkänd, men de visar sig inte tillsammans mer än i familjesammanhang.
Och sen så ser jag att hon har arbetat med Gudrun Rakoya.
Ja.
Och det är en gammal vän till mig också. De hade väl mycket gemensamt. Hon är ju organist.
Ja, precis.
Med mera.
Ja, precis.
Ja. Ja, Lillemor, ska vi säga några sista ord om, för tiden börjar ta slut här, och säg tre bra ord om ängeln på Brynäs.
Oj, vad svårt.
Integritet kan vi börja med.
Ja, och oräddhet.
Orädd.
Och kärleksfull.
Det var väl himla bra. Tack så hemskt mycket för att du kom.
Tack.
Dansar som en virvelvind, vet precis vad hon gör när hon smeker din kind. Du svävar fram aldrig för så lätt, säger jag, du ser någon så fin. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt. Säg, har du sett någon så fin? Men om du ser henne, försök låta bli. Men hon svänger som en sambatakt, och du sväljer din galla med självförakt. Du blir tom som efter en ensam kärleksakt. Säg, har du sett Josefin? Om du ser henne, försök låta bli. Lika fort som en morgondag, så jag dränkte mina sorger på danskens bar. Sen kröp jag hem till mor och far. Här är jag nu. Josefin, lova mig själv.
Hej Lars Pettersson, du har kommit hit för att vi ska prata om vitaminer idag.
Jag kom lite motvilligt, för jag har ju slutat att vara här.
Det ser jag inte. Ja, slutat har du ju inte så, men officiellt så är det väl så att vi ska ha någon, kanske någon yngre så småningom.
Det låter bra.
Ja.
Men när det är att prata om vitaminer, så tänker jag att det är ett rätt intressant ämne.
Ja, vi försökte ju komma på någonting som var aktuellt, och det är ju aktuellt året om det, eller hur?
Nästan.
Alltså.
Ja, man kan säga att det är vissa grupper som behöver vitaminer. Spädbarn och småbarn behöver A och D-vitamin, annars får man brist symptom. Om man har kroniska mag-tarmsjukdomar, morbus Crohn, ulcerös kolit eller kroniska gallvägsbesvär, kan man också behöva fettlösliga vitaminer. Om man är...
Vad är en fettlöslig vitamin?
Ja, det är E och K, de är fettlösliga.
Aha.
B och C är vattenlösliga. Jag återkommer till skillnaden mellan dem. Om man är muslim och går med heltäckande kläder, då får man inte tillräckligt med D-vitamin av solljuset. Då måste man komplettera.
Ja.
Och gravida kvinnor behöver lite extra folsyra. Men om man inte tillhör de här grupperna, det är rätt veksamt om man behöver någonting. För vitaminbehoven täcks relativt väl genom maten. Vi har vitaminberikad mjölk, vi lägger till extra vitaminer, vissa maträtter. Om man äter en balanserad kost, så får man i sig vitaminer. En apelsin räcker för täcker C-vitamin intaget för någon vecka.
Mm.
Så det är rätt lätt att täcka vitaminbehovet, men utan de där undantagen. Och vitaminbrist vitaminbristsjukdomar, de upptäckte man först i slutet av 1800-talet. Och det började med höns som åt polerat ris. Och de fick det som på människor kallas pellagra, och det är B1-an. Sen kommer berberi, B3-an i slutet av 1800-talet, början 1900-talet. Sen kom de andra vitaminbristillstånden lite efterhand. Men det är sen upptäckt. För förr trodde man att bara man åt fett, kolhydrat och protein skulle man klara sig i alla väder.
Mm-hmm.
Men man behöver vitaminer för att få igång processerna i kroppen.
Ja.
Och ett vitamin som är speciellt viktigt hos äldre, det är B12.
Ja.
Och i fet mat, fet fisk och så vidare. Men om man är äldre eller om man har atrofisk gastrit, då har man svårt att absorbera det hela. Då får man brist. Då får man blodbrist eller nervpåverkan. Så att B12 kan man behöva när man är gammal.
Ja, vet du, när jag var hos på sån här årlig diabeteskontroll, då så frågade doktorn, har du några problem med någonting? Nej, så ja, det har jag inte speciellt. Men så kom jag på, jag fryser väldigt mycket. Och då sa han, ja men då ska du få B12. Jag vet inte, ja, om han tyckte att det hjälper mot det. Men
en långvarig association kan man tänka att om man har en tendens till blodbrist, då fryser man ju.
Ja, kanske var det.
Jag inte förklara det.
Nej, det kan ju inte du veta hur han tänkte.
Associationen gick.
Nej, men jag kommer att tänka på att jag äter faktiskt B12 och jag vet inte om jag känner någon större skillnad.
Nej.
Men det är väl alltid bra.
Ja, jag hade en egen familjeläkare som sa att jag får ingen bukt på din blodbrist. Vi ger dig B12 och folsyra och se om det händer någonting. Det händer ingenting.
Jaså?
Så jag rättade till sig själv ändå.
Mm-hmm.
Jag sa att det är väldigt skillnad mellan fettlösliga och vattenlösliga vitaminer.
Ja.
Fettlösliga vitaminer lagras i kroppen.
Mm.
Och det är väldigt lätt att bli förgiftad av fettlösliga vitaminer. Både A och D har risk för förgiftning om man tar för mycket. Så de är farliga att ta för mycket av.
Jaha.
Farliga.
Menar du det?
Ja, men andra sidan,
ja, men vad menas med för mycket?
Överdosera dramatiskt. Det där använder vi som hudläkare genom att ge megadoser av A-vitamin så att de blir A-vitamin förgiftad för att bota psoriasis och ungdomsfinnar.
Jaha.
Det är doser som låg på 400-500 gånger dagligt intag.
Men gjorde ni det med full med flit?
Då fick man biverkningar, torra sönderfruckna läppar, tårögda ögon, fingertoppar som sprack och torr kliande hud. Men psoriasis blev bättre och ungdomsfinnarna kunde läka ut för evigt.
Ja.
Så att det var liksom värt att ha besväret ett halvt år för att bli bra framgent. A-vitamin lagras i levern. Normalt sett har man ett förråd som ska räcka något år.
Mm.
D-vitamin lagras också i levern och där har man lite kortare förråd.
Ja.
Men även D-vitamin, om man tar för mycket, då är det risk att man får skört skelett.
Ja. När det gäller
det är ingen fara om att sola för mycket, för det är D-vitaminet bara lagras upp.
Mm.
B och C-vitaminer, de vattenlösliga, de är helt ofarliga för de kissar man ut.
Jaha.
Man kan inte överdosera vattenlösliga vitaminer, för de kissar man bara ut.
Jaha.
Så det är ingen idé att dubbla eller tredubbla dosen.
Nej.
Bara att njurarna får jobba lite extra mycket.
Jag tänker på när man går på Ica till exempel, då, så går jag förbi den där disken där det står vitaminer. Och så är det en tablett om dagen täcker allt behov,
ja,
står det.
Ja.
Men menar du att det behövs inte egentligen?
Om det är en normal mat så täcker det allt behov. Om man inte har de här riskfaktorerna, hur ofta ser vi doktorer vitaminbrist?
Ja.
Det fanns ett fall nere i Skåne för många, många år sedan. Han åt havregrynsgröt i frukost, lunch, middag och kvällsvard. Han fick vitaminbrist.
Ja, det kan jag tro.
Ja, det måste vara alltså extrem mathållning, typ veganer.
Ja, det tänkte jag gå in på också.
Ja, de måste komplettera.
Men inte veganer pratar de om.
Äkta veganer.
Ja, äkta. Men vegetarianer då?
Kan klara sig.
Men behöver också...
Ja, säkrast att komplettera.
Med?
Fettbundna vitaminerna.
Ja.
De finns ju fet fisk och kött och så vidare.
Ja.
Då tar vegetarianer äter inte så mycket sånt.
Gör de inte?
Nej. Inte officiellt i alla fall.
Nej, just det.
Men
fet fisk.
Ja.
Ja, man kan vara vegetarian och äta fisk ju.
Ja, kan man det?
Ja, det trodde jag.
Ja.
Jag känner några som är det. Som säger så.
Inte enligt definitionen tror jag.
Nej, det kan hända att det är så.
Nej, det är lax och strömming, de här feta fiskarna som är bra. Det är vitaminsynpunkt.
Ja. Ska vi göra en sammanfattning? Eller har
en sammanfattning är det. Om man är frisk så behöver man inga vitaminer.
Nej, för jag har för mig att du har sagt det tidigare också. Ja. Men jag undrar hur många... Ja, men de här som när man är bebis, när man är liten.
Småbarn och gravida.
Ja, det var ju det.
Småbarn, gravida och veganer.
Det nämnde du från början. Ja. Men vi har ju också pratat, du och jag och många andra här, med dig om hur farligt det är att sola. Men det, när det gäller vitaminer så...
Så behöver man 15 minuter om dagen.
Mm-hmm.
Det är inte mer som behövs för att klara D-vitaminen.
Nej, just det. Så de där uppe i Kiruna och...
De behöver D-vitamin under vinterhalvåret om man inte går ut och njuter av vårvintern.
Ja, men det finns ju ingen sol under lång tid.
Ja, under vårvintern finns det mycket sol.
Ja, vårvintern, men jag tänker...
Jag nämnde ju att man har en lagerhållning i levern som räcker rätt länge.
Ja, just det. Jag glömde ju det.
Ja. Ja, så att man klarar sig.
Jag funderar bara på om det har gjorts någon forskning på om det är de som bor där uppe i kalla Norden. Om det finns någonting, om de måste äta extra vitaminer på vinterhalvåret när de inte har sol. Det är ju faktiskt många, många månader.
Ja, infödda norrlänningar klarar sig.
Mm.
Men om man kommer utifrån och klädd för annat klimat så klarar man sig inte.
Ja. Ja, vad ska du göra i sommar då?
Sola.
Ja.
Jag ska åka och hörtegrutten några dagar.
Ja, men det blir trevligt.
Ja.
Mm. Ha det så bra och tack för att du kom. Och
tack för det.
Jag hoppas att det inte var sista gången.
Vi får se.
Ja, vi får se. Men,
ge mig ett bra ämne så kanske jag kvicknar till.
Ja, för det här var ju bra.
Ja, med tack vitaminer. För det.
Tack så mycket.
Tack.
Reklam. Välkommen till Gävle Teater i vår. Skådespelarna Amanda Jansson och Martin Pareto tar plats på scen i Jag får ner till bror. Imponeras av hisnande akrobatik i Cirkus Cirkörs nya föreställning och njut av en hel afton med Verdis opera Maskeradbalen. Missa inte Gunilla Nyros och Marie Göransson i Dödsdansen. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu, varje dag, dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
låt man alltid spelat, receptet man alltid lagat eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitaarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Ja, vi hörde Sanne Salomonsen som sjöng Walk in the Room. Och innan jag pratade med Lars Pettersson så spelades Josefin av Albin Lee Meldau. Och Josefin hade ju namnsdag idag om jag fattar rätt. Eller var det Josefina kanske? Nu så ska vi prata lite grann om Karl i Tornehave. Och våran eminenta tekniker vet lite mer än vad jag vet.
Nej, men vi skulle ju ha ett artistporträtt här med Karl i Tornehave. Och då kom jag på att ibland på lördagskvällarna när jag ska gå och lägga mig vid 11 där på kvällen, då har Karl i Tornehave ett program. Och han är ju Han är över 90 år, han är född 1932. Men väldigt trevligt, och så tar han in sig själv som artist och vad han har varit överallt. Och han har ju spelat med, ja men, sjungit med sådana som Arne Domnerius och Monica Zetterlund och Povel Ramel. Och jag visste inte alls så mycket om Karl i Tornehavet faktiskt.
Nej, och att han lever, jag trodde inte faktiskt att han var ens vid liv, men 90 år och har fortfarande ett program så här också.
Ja, det är fantastiskt.
Ja, hur långt är det då ungefär?
Ja, men det är en timme.
Jaha.
Men nu, just nu så är det något annat. Det där var väl kanske för några månader sedan. Men det kan ju hända att han finns på P4 Plus.
Ja.
Och inom podd, det vet jag inte. Men jag kom på det här nu när vi skulle ha artistporträttet.
Ja, och P4 Plus kan vi väl göra lite reklam för. Alltså jag lyckas aldrig få in det riktigt, men är det på kanal?
Nej, då måste man ju gå via webben då.
Jaha.
Ja.
Ja. Och där är jag inte något bra på.
Nej, det vill inte jag heller.
Men det är så, ja. För jag har funderat på det där P4 Plus. För jag förstår ju, eller jag vet att det är gamla artister då som spelas där. Och då pratar de emellan också då. Men han hade alltså ett eget program.
Ja, det var väldigt trevligt faktiskt.
En hel timme.
Ja.
Men vet du om det är varje lördag?
Nej, just nu är det inte. Utan det var ju bara, jag såg det inte ens i tidningen. Utan jag hörde på radio när jag skulle gå och lägga mig. Och spännande tyckte jag.
Ja, men då får vi höra lite grann om vem han är.
Ja.
Ja, här är vi igen med ett nytt miniporträtt av svenska artister som vi kanske har glömt, kanske minns. Och idag ska vi bekanta oss med Karl i Tornehavet. Han hade flera stora framgångar både på skiva och under sina turnéer. Han är född i augusti 1932 och närmar sig alltså idag 86 år. Han föddes i Stockholm av en svensk mamma och en dansk pappa, som hans efternamn kanske antyder. Och han växte upp i Danmark där han utbildade sig till bilmekaniker. Och han arbetade som bilmekaniker när han i 18-årsåldern återvände till Sverige och Stockholm. 1952 så gick han på darriga ben upp på Nalens öppna scen, vilket ledde till att Topsy Lindblom, som ju drev Nalen i många år, engagerade honom. Och efter det beslöt han att satsa helt på musiken. Och det skulle bli många folkparksturnéer, bland annat med Charlie Normans orkester. Hans största framgång på skiva, eller framgångar på skiva, är Gotländsk sommarnatt och Lycke liten. Båda fanns på samma EP. Och den skivan gick in på 14:e plats på försäljningslistan i maj 1960 och höll sig kvar där ända till september samma år. Året efter gjorde han också skivsuccé med Angelique, som var den svenska versionen av Danmarks bidrag till Eurovisionsschlagertävlingen. Det var 1960-talet som var hans decennium med flera låtar på svensktoppen, bland annat med Under Ekars djupa grönska. Och han framförde 6 bidrag i Melodifestivalen. Bland annat så gjorde han låten En gång i Stockholm tillsammans med Monica Zetterlund, en låt som vann den svenska uttagningen. Men till finalen i London så blev det emellertid enbart Monica Zetterlund som fick företräda Sverige. Han har också kallats för Sveriges Frank Sinatra, eftersom många av Sinatras klassiska evergreens länge har stått på Tornehavets repertoar. Vidare så medverkade han i ett antal filmer, kanske inte alla gånger av högsta konstnärliga kvalitet. Det var titlar som Åsa Nisse bland grevar och baroner, Sagans ros och gubbarna i Knohult med flera. Sedan 2004 är han bosatt i orten Stjärnhov i Sörmland, nära Flen. Han intervjuades inför sin 80-årsdag och då sa han bland annat att han avskyr Stockholm med dess stress och trafik. Han uppträdde då fortfarande tillsammans med olika storband och ibland med en pianotrio. Jag tror det är många som har anlitat honom i trakterna där nere där han bor på privata tillställningar av olika slag. Här hör vi honom i Angelique, inspelad 1963.
Du är min sköna Angelik, vad är stjärnorna emot din klara blick? Din stämma klingar som den vackraste musik, och ditt väsen är fyllt av dröm och romantik. Om jag bar Shakespeares diktarhatt, skrev jag dikter till dig både dag och natt. Och om Carusos sånger levde inom mig, ja då sjöng jag en sång för dig. Om en Rembrandt din skönhet fått se, skulle han ditt behag återge. Och besjunges du på violin, stråken förs av en menuhin. Men allt jag ville lyckas ej, jag kan inte skriva kärleksord till dig. Ge mig nu bara lov att drömma om oss två, Angelique, jag vill tänka mig att jag får vara din ändå, som en dröm i det blå. Om en Rembrandt din skönhet fått se, skulle han ditt behag återge. Och besjunges du på violin, stråken förs av en menuhin. Men allt jag ville lyckas ej, jag kan inte skriva kärleksord till dig. Ge mig nu bara lov att drömma om oss två, Angelique, jag vill tänka mig att jag får vara din ändå, som en dröm i det blå. Angelique, du min ljuvliga Angelique, min
reklam.
Hej, Jonas från Länsmuseet Gävleborg här. Jag vill hälsa er välkomna till vårterminen 2024. Är du sugen att se konstnärer som Peter Johansson, Ester Lundvik, Karin Amno Lindberg och Lars Pirak med flera? Välkommen till utställningen Minerad terräng. Där visas nya verk till konstsamlingen de senaste 12 åren. Utställningen har öppet till 7 april. Under våren kommer även samtidskonst visas av Helena Bratt och Hedvig Rasmus Sjöström. Föredragsserien Historien händer här går in på en femte säsong med spännande ämnen ur Gävles historia, såsom kärlek, leksaker och stadsplanering. Visningar baserat på SVTs storsatsning Historien om Sverige går även att ta del av under terminen. En mängd andra föredrag och evenemang händer också framöver. Nyfiken på när, var och hur? Se vår hemsida. Varmt välkomna till Länsmuseet Gävleborg. Vi har fortfarande fri entré.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss.
Som kan sjunga så bra som Anita Lindblom om någon frågar mig. Jag tycker att hon är bäst. Nu kommer Marianne och Gunnar att prata om Stadsträdgården. Och Marianne heter Minell och Gunnar han heter Lidfält. Men det vet alla kära lyssnare vid den här tiden. De har ju varit med länge.
Jag undrar en sak. Är vi i Stadsträdgården eller är vi i Bolognerskogen?
Vi är i Stadsträdgården och Bolognerskogen, den definitionsmässigt, den ligger lite längre bort. Bortom kraftverket och kraftverksdammen och det partiet bort över västeröver, det kallas för Bolognerskogen. Men det här är Stadsträdgården och den har en intressant historia.
Men det är många som skulle säga att vi är i Bolognerskogen. Är det fel då?
Ja, egentligen är det fel, men det kanske inte så noga heller. Men framförallt yngre människor kallar ju alltihopa för Bolognen. Bolognen som de säger istället för Bolognerskogen.
Det här är en väldigt stor park. Vad är historien bakom?
Ja, den har ju för det första är en av Sveriges största stadsparker. Och den har en intressant historia för att redan 1820 så köpte dåvarande Gävle stad den här marken till stor del av kyrkan som tidigare ägde väldigt mycket mark här ute. Och man kan ju fundera över varför då? Ja, man ville anlägga en stadspark för det låg i tiden. Tidigare så fanns det inte allmänna parker tillgängliga för allmänheten i städer av flera skäl. Men så var det. Idéerna kom ifrån Europa efter franska revolutionen, så började man ordna parker på det här sättet i anslutning till städer. Men som sagt, 1820 så förvärvades stora delar av själva stadsträdgården och utvecklades till en park för allmänheten.
Hur stor är den här parken?
Ja, den är ju jättestor. Det är tiotalet hektar. Så att det är en värdig och mycket stor och välbesökt park. Mycket uppskattad av alla Gävlebor.
Det finns mycket skulpturer här också. Och vi står framför en.
Just nu så står vi i höjd med konserthuset fast på den norra sidan framför en mycket stilig grupp skulptur. Det är fem stycken romerska luftandar som står på pelare och spelar på sina instrument. Och de kallades, en del säger genier, men det är fel. Det heter genier efter de romerska förebilderna. Och det var alltså luftandar som trodde man alltså spelade uppe i luften. Och det var i vindens sus och överhuvudtaget rymden som fick sin materiella form i form av luftandar. De står på höga pelare och är väldigt stiliga. Från början så var tanken, det var Ingvar Tiveskog som samarbetade med GDI-fonden där i mitten av 1980-talet. Hans första idé att de här skulle resa sig på sina pelare direkt från vattnet. Men rent konstruktivt så visade sig det vara alldeles för svårt och dyrbart. Så nu står de på en liten utfyllnad, en klack ut i Gavleån. I anslutning till en väldigt förnämt utformad sittplats.
Den här är ju väldigt välbesökt, den här sittplatsen. Det är många som sitter här när solen kommer på våren och har det skönt.
Det är lite koncentriska halvcirklar som omramar den här skulpturplatsen. Och det var väl en landskapsarkitekt, Marianne Andersson, gift med Rolf Gunnar Andersson på sin tid, som gestaltade alltihopa. Och så omges det av de här stenmurarna som omramar alltihopa. Det är mycket välbesökt.
Ja, det blev en härlig plats. Vi pratade lite grann och du berättade att det har varit en damm här tidigare.
Ja,
och då hade en historia där.
Ja, det är en märklig historia som kanske inte så många känner till. En gång i tiden så fanns det en damm här i höjd, precis mellan den här platsen där vi står och över på andra sidan där nu Bertil Wallins lite mörka höga skulptur står. Men den där dammen med sina skivbord, den förstördes successivt av stora vårfloder och den måste repareras. Så det var Vattenbyggnadsbyrån som fick i uppdrag att göra ett förslag till ny dammanläggning. Och så anställdes som projektledare från kommunens sida för att leda det här arbetet. Och det var en ganska ung civilingenjör som heter Harry Persson. Han kom norrifrån från Västerbotten för övrigt. Och han hade en egen idé från sin hembygd, nämligen Vindelälven. att man kunde göra en helt annan konstruktion. En mycket lång och längsgående damm som vi ser härifrån. Och den säkrar dels en vattenspegel vid sidan av själva forsen. Och är en självreglerande även vid mycket, mycket stora vattenflöden. Det är en genial konstruktion och blev betydligt mycket billigare än vattenbyggnadsbyråns första förslag. Och han fick gehör för den här idén, och det är den idag som är genomfördes. Förut så finns det också en strålkastaranläggning som belyser det här nattetid. Alltihopa är väldigt stiligt, både sommartid och inte minst vintertid när det är mycket is och isbildningar i anslutning till dammanläggningen. Mm. Väl värd att titta på faktiskt, tycker jag.
Blev hans arbete uppskattat?
Ja, arbetet blev uppskattat, men sen så blev det kanske inte så lyckligt slut på alltihopa, för han tyckte väl att han hade gjort en sån stor insats för Gävle stad, så borde han ju få en, så att säga, någon form av ersättning i gratifikation utöver sin tjänst. Men det fick han inte. Direktionen för gatukontoret sa bestämt nej till det. Och det slutade faktiskt i en domstolsförhandling. Men domstolen kom fram att det tillhörde hans uppgift och var därför han var anställd att göra det bästa möjliga för kommunen. Och så var det med det.
Ja. Det finns ju en plats som många pratar om. De säger det är så underbart och fantastiskt. Och det är lite längre bort här på en höjd. Så är det en plantering av träd i en cirkel. Vet du någonting om den?
Ja, jag råkar veta någonting om den. Det är en cirkel och det är, tror jag att det är 12 lindar som står i en ring. Och det är en så kallad apostlarring. Jag har forskat lite grann, men det är ingen idag inom Gävle kommun som vet någonting om den där. Den är inte så gammal, kanske 50 år sådär. Så det kan ha varit Ingvar Tiveskog som var pappa till anläggningen. En apostlarring, det är ett trädgårdsmotiv som man kan hitta här i Sverige i trädgårdar och parkanläggningar från 1600-1700-talet. Men idén går tillbaka så långt som till 1200-talet när en abbedissan Hildegard av Bingen nere i Belgien lanserade den här idén. Hon var en mycket märklig kvinna som ledde klostret. Hon var ju abbedissa. Och hon var både vetenskapligt intresserad, men också intresserad av medicin och andlighet. Och dessutom var hon mystiker. Så hon hade en föreställning om att väl ordnad och vacker natur skulle kunna vara befrämjande för både andlighet och välbefinnande. Så att om man ställer sig i mitten av den här ringen och besinnar sig en stund, då kanske man kan erfara någonting av Hildegard av Bingens gamla tankar.
Ja, det kan man tänka på när man är där. Jag tycker att det i alla fall stämmer det på mig när jag har upptäckt den här platsen.
Ja, vad roligt.
Ja. Men sen när vi kom in här i stadsträdgården så gick vi under bron, och då kommenterade du att det är liksom det skulle vara någon värdig ingång till parken.
Ja, faktum är att i början av 90-talet så då hade vi en landskapsarkitekt här som hette, just nu försvann namnet, men i varje fall det var hon som lanserade det här begreppet årrummet, och till det hörde ju hem både Bolognerskogen och Stadsträdgården. Och hennes idé, det var ju att det skulle finnas värdiga entréer från olika håll in till hela denna fantastiska anläggningen. Och det blev ju också en form av entré där uppe i höjd med sjukhuset om man kommer där. Sen kan man fundera möjligtvis över utformningen. Men varför inte fortsätta på det här spåret och anlägga värdiga entréer? För när man kommer in från stans sida så går man ju bara under Kvarnbron. Och sen är det inte mer med det. Men man borde ju manifestera entrén på något bra sätt. Det här är ett tänkande som borde gälla i väldigt många sammanhang. När man kommer till en stadsdel till exempel, varför finns det ingen entré till Andersberg till exempel? Ja.
Eller Stigslund tror jag.
Eller Stigslund. Ja, man ska ha entréer till olika platser för att manifestera att man kommer in på en ny plats. Och inte minst till Stadsträdgården.
'65 blev ett frihetens år för mig. Jag tog reallön och hade diskret lyckats avstyra allt sökande till gymnasiet. Istället började jag arbeta i valsverket och på laboratoriet vid Fagersta Bruks aktiebolags anläggning i Forsbacka. Jag tjänade egna pengar. Jag fick nu möjlighet att köpa egna plattor och till att börja med höll jag väl huvudsakligt koll på vad som hände i England och på det brittiska utbudet. Och det kom mycket därifrån. Från Newcastle upon Tyne i nordöstra England kom The Animals, som främst utmärkte sig genom sångaren Eric Burdon, som hade en karaktäristisk röst. 1965 fick de en hit världen över med The House of the Rising Sun, en cover på en gammal Leadbelly hit som handlade om ett horhus nere i Louisiana. Och den fick stor uppmärksamhet. Inte så mycket för det kontroversiella temat, men låten gick ju i moll. Och så var den över 4 minuter lång. Och det var uppseendeväckande på 60-talet. The Animals hade flera stora hits under 60-talet. Don't Let Me Be Misunderstood, Bring It On Home To Me, Let The Good Times Roll och We Gotta Get Out Of This Place. Men vi ska höra Dimples, en cover på en sång av John Lee Hooker.
Yeah.
Att få arbeta och lära mig riktiga saker var fantastiskt intressant. Min närmaste chef som såg mitt intresse uppmuntrade mig att läsa vidare. Och när jag började förstå vilket unikt konstruktionsmaterial stål är, insåg jag att det var ingenjör jag skulle bli. Ett år senare fick jag chansen att delta i arbetet på ett centralt utvecklingsprojekt i valsverket. Jag fick då från grunden lära mig tekniken att tillverka tjockväggiga rör för tunneldrivning. En kunskap som har följt mig genom livet. Från Belfast i Nordirland kom bandet Rem med sångaren Van Morrison. Han som 1967 hade en hit som soloartist med den fantastiska Brown Eyed Girl. Vi ska höra hur de lät 1965 i Bobby Troups Route 66. Och det är en av mina absoluta favoritmelodier.
Missouri, Oklahoma City looks mighty pretty, you'll see. Amarillo, got New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, San Pascal, San Bernardino with you. Get hip to this kind of tip. Baby, take that California trip. Get your kicks on. Oklahoma City looks mighty pretty, don't see now. I got a New Mexico, back to Arizona, don't forget Winona, San Pascal, San Bernardino. Would you get hip to this kind of trip? Yeah, baby, take that California trip. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66.
Med en utstakad yrkesbana kände jag mig fri. Men mitt utbildnings- och yrkesval var inte accepterat i min omgivning. Och det var inte bara mina föräldrar och övriga släktingar som var avoga. Även i vänkretsen var det något som skapade. Och under många år fick jag ständigt höra att jag måste ägna mig åt något annat. Jag ska avsluta veckans blues med vad som för mig är den ultimata frihetssången It's My Life med The Animals. Det är mitt liv och jag gör det jag vill.
Stick around, but baby, remember, it's my life. just walk to Mother office, or you gonna cry when I'm squeezing them dry, taking all I can get, no regrets. When I open your life and live on their money, believe me, honey, that money, can you believe? I ain't no saint who complains. So girl, go out, hand it down, and baby, baby, remember, it's my.
Sven-Erik Lundberg som hette Inte bara London. Han är själv i Italien nu. Så han får lyssna på reprisen när han kommer hem eller på nätet. Nu vill vi höra våra sponsorer.
Reklam.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag året om jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Mitt huvud surrar av toner, säg vad kan ha hänt, och kroppen dunkar av rytmer som jag aldrig känt. Det svänger runt och det gungar, så jag blir konfys. Omkring mig allt blir upp och ner, vad är allt detta för nys? Jag gick till doktorn och skildra vad som hänt så här. Jag är en stillsam figur som ej ens varit kär, men jag är nu som en köttbit på en glödhet grill. Jag visslar gömslo takten på allt och jag kan inte vara still. Jag sa jag kanske fått hispan eller kanske fnatt, men farbror doktorn tog prover och sen sa han att det där är bara en envis, ganska snäll basil. Jag skriver ut ett lätt recept så håller den sig nu still. Jag gick till pillerkontoret, visade min lapp, men apotekaren han log och gav min kind en klapp. Tyvärr så säljer vi inte alls någonting sånt här. Gå bort till nästa hus och försök, där finns en skivaffär. Med möda läste jag det som doktorn skrivit ner, att jag fått jazzen i blodet och behövde mer. Det var så enkelt, men doktorn hade träffat rätt. Då blev jag arg för det han fått, för något som var så lätt. Den medicinskivaffären gav mig var perfekt. Jag fick min jazz sjunger stilla. Och min swingers släkt istället åkte jag på en ny och praktfull nit. Jag intogs av en ny basil, blev kär i en expedit. Mitt huvud surrar av toner som är himmelsänt och kroppen dunkar av rytmer som jag aldrig känt. Jag blir så frisk av basiler om de är så här. Den bästa sjukan är nog ändå det där att plötsligt bli kär.
Bude på det ska ni tro en enda stund där rona han får bara gno. För folk ska ju alltid byta bo och då ska mamma med och bära. Och flåsande trappa upp och ner man gnogan med besked och bär sig halvt och led. För folk ska ju alltid skräpa med och gamla saker är så kära. Det är schatull och spinetter och gamla blekta kaketter och vintermössor och hetter på vilket jag i världen sätter. Och det är lump och klenoder som är tappen och hans broder i form av gamla kommoder och illa gjorda marmorstoder. Och det är gattar och porslinen, brommer, rullgardin och singelsymaskin och filtar som en luktar naftalin och högar utan tidningsnummer. Lådor och blommor utan talampett och pittestad på trätt utan prins Karl. Flaggor, medaljer och pokal, piano, bas, viol och trummor. Magnus och spåkarna sväller från morgon tills det blir kväller och knoga på akvareller som inte någon föreställer. Man bär på duschateller av alla sorters modeller och gamla literbuteller där sista droppen ännu dräller. Och det är bord som ej kan stå och klockor som ej går men det ska med ändå. Stolar och rock och på byrå soffer ifrån Vasatiden. Tavlor med ramen utan glas och glas, det fint kalas och blommor i en vas och fotografier i en fas och draperier utan sidan. Magnus och svetten den smalar och bär på dyner och sjalar från både kamrar och salar som riktigt vimlar utan malar. Man lastar tunna och byta och pallar som blir vid nytta och inte till någon nytta, men man får göra mer än flytta. Man kan få landa till station och stå där som ett jon och glo som en spion. För det kan komma en person som vill att man ska väskan köra. Och man får hämta ut ransona, konjak, vin och kron och greve och baron. Och man får vara postiljon, ja allting får en stadsbud göra. Man går till farbror på stampen med klockan åt småstadspampen när som det lider mot tampen och han har tänkt att uppge kampen. Man piskar kuddar och mattor, betalar myror och skatter och dränker hundar och katter så man blir både trött och matter. Man går med brev och cirkulär och blir impopulär i bostad och affär för att de hotas här och där och vrekas som de ej betala. Och man blir avspringer mycket trött, det verkar i ens kött och ögat blickar slött. Men man får gnodes man ser rött, om vila ska man inte tala. För folk ska ha hempaketer med ättersill och tapeter och kräfter, dill och raketer för all eventualiteter. Nu får jag sluta skrodera, jag hinner inte något mera för jag ska ut och rotera kring alla plank och affischera.
Ja, men Sigge Fürst, han är väl fantastisk. Det var han som sjöng nu Stadsbudsvisan. Innan dess lyssnar vi på Jazzbasillen med Siw Malmkvist. Och nu är redan panelen inne i studion. Carl Axel kom precis och stänger dörren jättebra. Så, välkomna alla tre. Och då har vi här Lotta Bålman idag och Vukovera Boman och Carl Axel Blad. Och vi brukar kalla er för B-panelen.
B? Och
B som är Bertil, ja. Och varför gör vi det?
Jag vill heta A.
Ja, det förstår jag, för du vill vara bäst. Nej, men B-panelen, det beror på att ni heter på B allihopa. Den här gången i efternamn. Tidigare så hade vi då Björn som du kommer istället för Björn Widegren. Och han heter ju Widegren i efternamn, men därför kallar vi i alla fall. Så idag är det verkliga B-panelen. Hörrni, vad ska vi prata om idag? Jag tänkte vi börjar med hur ska vi få ett levande torg? Jag tycker att det har inte varit något levande sista tiden.
Jo.
Vem vill börja?
Jag tyckte att jag såg en häst och vagn där. Kan vi inte ha lite mer sånt där? Så att det blev ju barn där och det var liksom lite rörlighet. Och, jag vet inte. Vi kan ju gå och sälja pulsvärmare som vi gjorde för. Jag har gett massage på torget. Att det gäller på något sätt kanske att
ja, det där med häst och vagn, det var väl en provokation från den som gjorde det, tror jag. För att visa att man kan ha ett levande torg. Det är ju verkligen levande om det kommer häst och vagn.
Ja.
Men det ligger väl någonting bakom det här också. Varför gjorde han det, tror du, Ann-Charlotte Bormann?
Oj. Jag är dålig på att läsa ortstidningen, ska jag säga, eller ortstidningarna. Men jag har väl förstått att det har något med att göra att man inte får föra in motorfordon där hur som helst och ha försälja från motorfordon. Och i och för sig är det väl trevligt med någon som kommer med häst och vagn. Men det är klart att skulle alla komma med det så kanske det skulle vålla lite problem. Jag kan tycka att det finns annat som skulle kunna lyfta torget. Till exempel lite mer gatumusikanter kanske, i lite mer ordnat då, eller på något sätt musik. Och framförallt saknar jag torghandeln som den var förr i tiden, då det faktiskt var så, åtminstone på de stora torgdagarna, att det stod ibland amatörer där som sålde närodlat. Det är ju inte riktigt så idag.
Ja, men vissa dagar är det. Men alltså då är det speciella dagar.
Jo, men jag skulle vilja ha det mer frekvent varje vecka.
Godtar?
Ja.
Varje dag?
Ja, helst.
Man har väl försökt. Man har ju den här bondens marknad och sådär. Alltså. Men det är klart att man styr ju inte marknaden, utan det är ju marknaden som styr. Och då är det väl inte så... jag minns ju så väl när det såg först en massa fiskare nere på Fisktorget, som man ju sa då. Men då var ju det nuvarande torget med ett busstorg. Och så sen så la man ner Fisktorget, eller det blev bussar där. Och så sen har man byggt ut det här torget, och det ser ju ut som en gammal sovjetstat. Alltså den här jättestora öppna ytan. Och händer någonting på den där stora öppna ytan så vore det väl trevligt. Mm. Men det gör ju inte det mer än någon enstaka gång då. Då är det ju bara jippon. Men som sagt, sen är det väl kanske så att kommunen tar ut rätt höga avgifter för den som ska stå där. Men ibland så står det någon dam och säljer bullar och rullrån. och så sen så är det ju faktiskt några blomsterhandlare kvar. Men alltså de flesta har ju försvunnit. Och det är väl som sagt... Man styr inte över marknaden, och jag har svårt att komma på. Det är ju lätt att säga att det borde vara lite kaféer och grejer. Samtidigt så tyckte jag det var hemskt med det där jävla schabraket som man byggde upp förra sommaren.
Restaurangen,
den
tänker
där,
du?
Ja, det var den hette för någon. Det var ju en hemsk byggnad. Och som körde undan genuina torghandlare. För det är ju sådana man vill ha, alltså riktiga torghandlare.
Ja, det är tydligen att man ska ha tillstånd. Kommer du ihåg att när vi sålde de här bullsvärmare och vi visste inte om man skulle behöva ha tillstånd eller inte. För det är vissa enskilda människor som står där och säljer lite grann. Men då visste inte vi. Och det var ingen som kontrollerade oss.
Vet du det?
Nej, jag vet inte, men vi sa att vi sticker härifrån om de kommer.
Ja, det värsta var att vi lyckades inte sälja så mycket.
Ja, men alltid försöka.
Ja,
det räcker långt i livet.
Det var ett bra försök. Ja, Lotta, alltså, vad säger vi? Jag tror att inte vi människor som bor i Gävle här kan göra så mycket mer än skicka någon insändare då och då och komma med förslag eller... Ja, politikerna, vad gör de? Vad kan de göra?
Vem äger torget? Är det politiker som styr? Eller?
Kommunen som äger
torget. Det är
kommunen.
Jävla kommun. Ja, det är jävla. Ja.
Det är klart att politiker kan väl i och för sig vara frikostiga med att lägga lägre avgifter då. Ja. Kanske ibland tillåta att man inte behöver betala om man är där enstaka gånger.
Tillåta food trucks.
Ja, till exempel. Till exempel. Ja.
Vadå?
Sådana där food truck som...
Ja, så. Ja.
För det var den där hästen hade. Kom in istället för food truck. Mm.
Ja, ja, ja. Ja. Mm. Ja, just det.
Ja.
Ja, ja. Vi lämnar det, tycker jag. Om ingen har något mer att säga om det. Sen tänkte jag så här. Jag i Gävle Dagblad så var det en hel sida den 14 mars. Det med en rubrik, fyndet, 25 myndigheter som ingen visste fanns. Och det där, jag tänkte, vad är detta för någonting? Ja, är det några av oss som har läst det här?
Ja, jag har läst den. Jag blev faktiskt rätt så arg. För man är så där okunnig som den där skribenten tycks vara. Det får man ju inte vara om man ska skriva en tidning. För där, de ger liksom skenet av att det skulle vara 25 myndigheter som var en leds av en generaldirektör. Och att det är 25 generaldirektörer som går och lunkar omkring och är fullständigt utan uppgifter. Och så sen på slutet så visar det sig att de där myndigheterna som de pratar om, det är övervakningsnämnderna. Och det vet jag att det finns 25 övervakningsnämnder här i landet. Och jag har varit ordförande i ungefär 20 år. Men där fanns det ju inte någon anställd, och det finns inte någon anställd i en övervakningsnämnd. Den leds av en domare som ordförande, så sen så är det ju lokala politiker som ingår i en övervakningsnämnd. Och så sen i den mån den administreras, och det är ju minimum av administration, så ombesörjs den av kriminalvårdsmyndigheterna. Så det där, att man kan släppa fram någonting så okunnigt och tjafsigt som den där artikeln, det upprörde mig faktiskt. Jag känner när jag talar om
det.
Det
är ju Lilian Sjölund.
Hon
brukar vara duktig. Ja. Mm. Kan det vara så att AI har kommit till Sverige redan?
Nej, men alltså,
jag var på någon föreläsning och de sa att om 2 år är det 90% i allt information som vi får falsk eller inte sant. Så jag vet inte varför tar man, och är det deras sida? Varför tar man till deras sida en sån om det är inte korrekt?
Nej, det är ju dåligt.
Ja. Ja, jag vet inte. Ja, det får man hålla med om då. Ja, men om man bara läser det där, då ropar jag igen heja Sverige. Förstår ni att alltså det är... Då tror jag att det är sant. Utan...
Ja, det är det man gör ju.
Så att jag vet inte.
Jo, jag vet. Det där är inte rätt.
Ja.
Ja, men det vet jag. Jag har varit engagerad i den där verksamheten jättelänge. Och du har väl också haft en del av övervakningsnämnden att göra, Lotta.
Visst. Övervakningsnämnden.
Ja, det slutar det sista stycket där. Där står de om övervakningsnämnderna. Det är de som avses. Det är det som är de här 25 onödiga myndigheterna.
Ja, det är så man uppfattar det på något sätt med det.
Och man har ju faktiskt försökt lägga ner övervakningsnämnden. Men bekymret är ju att det finns konventioner som säger att för att man ska få frihetsberövas så måste man ha en domare med. Och de har löst det på det ganska enkla sättet med övervakningsnämnden.
Ja. Okej. Det är ju svårt att ha en uppfattning om det här.
Nej, jag tycker inte det är svårt.
Nej, för dig. Nej, men jag vet inte.
Ja, det är ju fel.
För det är inte alla som läser det och kan fatta beslutet.
Nej, man läser rubriken och sen så blir man...
Ja.
Då blev jag också lite upprörd så läst. Jag brukar läsa Gävle Dagblad, men jag brukar inte läsa ledarsidan.
Nej.
Men nu så såg jag den där rubriken och läste jag faktiskt ledarsidan, och då tyckte jag det här var urdåligt. Så här dåligt påläst får man inte vara. Och Lina Sjölund, jag ska inte säga något om henne, utan hon har väl tagit där från Förenade landsrådspressen.
Har du orkat göra någonting åt det?
Nej, men jag fick ett tillfälle att säga något nu.
Ja, det är det jag tänkte.
Jag tänkte faktiskt att jag skulle skriva någon slags insändare, men man vill inte gärna förekomma som insändare.
Nej, men som anonym kan du ju...
Anonym insändare, ja. Jag vill inte gärna ha anonym heller.
Nej, det...
Ska man säga något ska man väl stå för det.
Hedra dig, måste jag säga. Ja. Men apropå ledare, jag kan inte låta bli att ta upp det här där jag figurerade. Ledaren i Arbetarbladet vad heter hon nu då? Jenny Wennberg som skrev i en ledare att polishuset ska inte vara en fritidsgård för pensionerade poliser. Det gick ut på det. Alltså, jag skulle gärna vilja bemöta henne. Jag gör ju det nu faktiskt i radio här nu då. Anledningen till att inte vi fick komma in i polishuset, det var ju att de ansåg att vi var en säkerhetsrisk. Och det framkom inte överhuvudtaget i den här ledaren. Så att, ja, är det någon som har någon åsikt om det där?
Det är väl du som har fixat så att ni har fått vara där, eller hur? För det är du som tar hand om
gubbarna. Nej, inte från början. Från början var det någon kommissarie för... sådär en 30 år sedan. Då började det. Och sedan så var det ju Kjell Hagman, P19, som höll det här. Och sen är det jag då. De senaste 17 åren så har jag haft det. Men nu så ansågs vi vara en säkerhetsrisk. Och det har många reagerat för. Jag har ju fått skit också för att jag gick till media. Men det ångrar jag inte.
Är det sant att ni inte har glömt någon pistol i någon ficka eller någonting? Så är det som man misstänker kanske?
Jag tror egentligen inte att det handlar om att man har bedömt det som en säkerhetsrisk. Jag tror att man är nu på en sån nivå så att man gör det lätt för sig. Alltså man säger inga får vara inne i polishuset om man inte har skäl för det, så att säga. Och då behöver man inte, precis, och då behöver man inte kontrollera något heller. Sen kan man väl förmedla det budskapet mer eller mindre snyggt. Och det har jag förstått att det kanske man kan ha synpunkter på.
Men visst, och det tycker jag också. Men det de sa, det var ju att vi var en säkerhetsrisk. Och det som man skulle kunna ställa frågan då till polismyndigheten, det är ju, tror du verkligen, eller den här personen som sa det här, alltså chefen Köhler heter han, tror du verkligen att någon pensionerad polis skulle vara en presumtiv terrorist? Och det måste han ju svara nej på. För det kan han ju inte tro. Ja, släpp in oss då.
Ja, men även poliser är människor. Så att jag vet inte det, men just att försöka korrekt bemöta det där, det har också varit kanske fantastiskt att ni har fått vara där. Och jag tänker, om jag skulle gå till socialtjänstens lokaler med mina gamlingar, jag vet inte om vi skulle kunna få vara där. Så att det är ju på många sätt man kan tänka på
det.
Det
här var ju en tradition alltså, som gick i graven nu då. Ja, men det kanske inte är så mycket mer att säga, men det vi har reagerat på, det är ju att vi skulle vara presumtiva dynamitarder eller någonting.
Jag har också hört flera gamla poliser som är lite upprörda över det där. Alltså.
Har du det?
Ja, att man inte... Man tyckte att det var trevligt att komma dit, och var trevligt att träffas, och så fick man liksom information om vad som hände.
Ja.
Och det tycker man är naturligtvis roligt om man inte är så jäkla aktiv i övrigt. Och så, det känns ju hemskt att känna sig utestängd. Men det där är ju en allmän trend, att man liksom överallt, på goda grunder får man säga, hänvisar till säkerhetsrisker. Ja. Sen kan jag hålla med om att gamla poliser är nog inte någon större säkerhetsrisk.
Så att, ingen större, bara en mindre.
Ja, man vet aldrig. Det var någon anställd på tingsrätten i Attunda. De ska väl inte heller vara någon säkerhetsrisk, man. Men det är de uppenbarligen.
Nej då.
Men är inte det här en idé att göra ett inslag? Bjud in John Köhler och prata lite om det här.
Ja, absolut.
Ja.
Men då tror jag inte att jag ska sitta i den där stolen.
Nej, men det kan ju någon annan ta.
Ja, det kan någon annan göra. Ja, men det var en
du
bra
kanske
idé.
Kan vara en av debattörerna.
Ja, kanske det.
Och en annan programledare. Mm. Ja. Mm.
Ja, det var en bra idé. Men det var kul att du sa det, att det var några som hade hört av sig till dig till och med. Ja,
ja som jag har pratat med.
Som du har pratat med,
som, ja. Som har, ja.
Och jag kan ju säga att jag hade ju kontakt med polischeferna som var där under alla år. Och de kom ju ner och de tyckte det var jättetrevligt att vi kom dit flera gånger.
Ja, de kanske fick någon gammal idé också. De kanske lärde lite historia av er. Så att man vet inte.
Ja, vi har haft olika möten. Men det har ju varit väldigt många, många möten under året. Men vi lämnar det där nu. Och så ska vi inte ta upp det här med mötesplatsen. Mötesplatserna på Kaplansgatan och
Kaplan.
Ja, just det. Kaplanskott.
Kaplan.
Kaplan.
Ja, jag var där förra tisdag och det var kanske 100 personer där. Och jag ställde frågan bland annat att rådhuset och stadshuset har tomma lokaler. Kan vi inte vara där då? Ja, vi har tänkt så också. Men alltså det blev liksom ingenting färdigt. Och sen sa jag på slutet att ni kanske kan ta oss till Hemlingbybacken och knuffa ner oss. Är vi där vi är? Och då tittade de mig att tanten är inte riktig. Men alltså var är vi på väg? Och varför ska vi inte kunna få ha de här lokaler och personer?
Nu är det så här att just idag så är det kommunpolitiker som är där på Kaplansgatan.
Ännu en gång då.
Ja, och sen så på onsdag klockan 14 då ska de hämta en protestlista. Mm. Så att det gäller att skriva på en sån då. Jörgen Edsvik och Eva Elander är det som är där och ska hämta den här protestlistan.
Ja, de finns ju på många ställen. Brunnsgatan 59 ja, har jag skrivit också. Att,
ja. Så det är bara att gå och skriva på. För att jag har ju också varit på, den här, på de här mötesplatserna. Det är ju jätteviktigt för oss pensionärer.
Men blir det inte kotterier? Nej. Alltså, jag har försökt gå dit någon gång. Jag kände mig oerhört ovälkommen. Det satt liksom några... Jag försökte bara en gång. För det satt något gäng där och jag kände mig fullständigt utestängd från de gängen.
Jaså.
Och det har jag hört andra säga, att det är så. Att det blir kotterier. Och det blir det ju på sådana där.
Ja, jag vet att det är något gäng som går dit och spelar kanasta.
Ja,
på 59 till
kanske
exempel.
Jag har bjudit dig att dansa finsk tango, men det kom inte du.
Nej,
så att du har varit välkommen.
Ja, fint.
Så det är så.
Vi får ta någon kurs.
Men det har vi haft alltså finsk musik så att vi ska röra till då. Så att det
får nog bli någon kurs först. Här.
Nej, jag ska inte förföra pojkar. Jag bara lär hur man flyger.
Det här med rådhuset tyckte jag var väl en väldigt kul idé.
Och
man kunde få det mer levande.
Ja, precis.
Ja, och lite faktiskt, ute på torget där.
Ja.
Det är väl något att jobba på. Absolut. Varför är inte politikerna med på det tåget? Då kanske inte blir samma kotterier heller. För det gäller ju att vara inbjudande. Ska det verkligen fungera ska ju alla kunna få komma in i gemenskapen. Det är ju väldigt viktigt.
Och rådhuset är ju inte särskilt inbjudande.
Nej, men det finns ju många små lokaler och då kanske man kan ha lite olika aktiviteter.
Ja.
Men det håller jag med om, det är praktiska problem kanske.
Ja.
Men det är annars ett härligt hus.
Ja, men vi gamlingar måste kunna få kosta någonting också i det här Gävle. Vi har betalat skatt och du har betalat skatt, vi har betalat skatt. Alltså de ska inte ha oss sittande hemma. Alltså, och sen kanske hamna på psyket. Det kommer också kosta jättemycket från samhället, men det kommer givetvis en annan kassa.
Ja, det är klart man ska satsa på välbefinnande.
Ja,
det ger
tack.
Ju bättre hälsa.
Tack.
Det är bara så.
Men det här med rådhuset har vi tagit upp många gånger här i panelen. Och står det tomt? Eller är det...
Ja, inte allt. Men jag har varit där inte allt för länge sedan. Och det var många lokaler som var tomma där.
Alltså, annars så sitter väl en delar av HR-enheten sitter väl där.
Mm. Hörrni, nu visar tekniken att nu är det slut på vår pratstund. Tack så hemskt mycket för att ni kom. Vi skulle egentligen ha avslutat lite grann med vårtecken. Väldigt snabbt. Vilken har du sett någon vår än?
Solen skiner och det känns varmt idag.
Bra.
Precis samma sak. Och jag har påskliljor som inte har frysit.
Ja, det är bra.
Ja. Våren kommer. Tack ska ni ha.
Men det är fortfarande halt.
Nu tänker jag ta upp lite om vad som händer i veckan.
Ja, just det.
Mm. Men ni kan gå ut. Och det är, vi börjar med klassisk festival. Och det håller man till på kulturskolan här i Gävle, Brännströmsgatan 22, på lördag den 23 mars. Det är olika konserter, klockan 12, 13, 14, 15 och 16. Och man bjuds in från pensionärer och ungdomar. Sen visar man en film på Länsmuseet imorgon mellan 18 och 19, när storskogen föll. Det är Erik Eriksson. Och det ska vi se. Och så, nu låter jag lite ostrukturerad här, men sen är det ett föredrag också på Musikhuset den 20 mars mellan 18 och 20 om Tidöavtalet. Och på Stadsbiblioteket ikväll klockan 19, då handlar det om helgon och maktspelare. Det är en föreläsning om Dag Hammarskjöld. Och så har vi vernissage. Man är välkommen till Länsmuseet på lördag 23 mars mellan 14 och 15. Det är Hedvig Rasmus Sjöströms utställning Rotlös. Poesi och musik. Det är Bengt Söderhäll som är på Stadsbiblioteket på fredag 22 klockan 14. Och han presenterar sin nya diktbok Jota. Och så har vi Röda Korsets mötesplats i Bomhus. Då kommer polisen Anders Persson på besök och tar upp det aktuella ämnet om bedrägerier. Klockan Kalles gata 4 i Bomhus, onsdag 20 mars. Klockan 11 så har vi Gävles mobila skriv- och berättarkafé. Vi delar våra kortnoveller, står det. Då håller man till i Mätarhuset på Gasklockorna torsdag 21 mars mellan 18 och 20. Och på biblioteken händer ju mer saker. Men det tar jag inte upp nu, utan på, som Karin nämnde tidigare, på träffpunkterna så händer det ju saker att poliser eller politiker kommer dit. Men på Brunnsgatan idag klockan 12 och 14, då är det rörelsesatsning för seniorer i Hedvigslundshallen, Liljevägen 3. Buss nummer 4 avgår från Gävle. Ja. Och så har man påskpyssel idag också. Men det slutar klockan 13, så då får man väl skynda sig dit då. Och så har vi på torsdag, då är det musikunderhållning på Brunnsgatan med Jan Tiberg. Han sjunger Bellmanvisor för oss. Och på Kaplansgatan imorgon, då är det Anne Frank, en scenisk konsert med Gävle symfoniorkester, men då får man träffas på konserthuset 12 och 15. Man behöver inga biljetter. då tror jag att jag har tagit det mesta här. Så nu får Karin fortsätta.
Okej. Det var mycket. Ja, speciellt tänkte jag på det här med bedrägerierna som ju jag har varit utsatt för också. Den 20/3, det ska jag försöka gå och lyssna på Anders Persson. Det var i Bomhus, va? Mm. Ja, Gunni Jonsson och jag, Karin Fagerlund, tackar för idag. Ni har ju fått träffa Lena Maria Liss som har berättat om Ängeln på Brynäs, Lillemor Hagberg. Och Marianne Minell och Gunnar Lidfelt, de har varit i Stadsträdgården. Och så har vi haft blues som vanligt med Sven-Erik Lundberg. Och då är det slut för idag, men vi ska sluta med Snart är det sommar, Östen Warnerbring. Hoppas det är snart.
Dagarna rinner så grått förbi, sakta stelnar vi till. Fåglarna tystnar och så gör vi. Det känns som allt stod still, nästan still. Snart blir det sommar igen, då vaknar kärlek. Som vår igen, och alla sjunger med i min sång. Snart blir det sommar igen, då vaknar kärleken. Snart står